Och Gutta var här. För att han är här. Man känner hans atmosfär. En dag så fick Abraham höra Guds ord som förde i riktningen, eller som inledde en ny inriktning på sitt liv. Men Bibeln säger att det gällde inte bara Abraham, utan det gällde även oss som vandrar i hans spår av Abrahams tro. Så Abraham är alltså en förebild för de som tror. Det står i Romarbrevets 4:12. Han skulle vara far till de omskurna, till sådana som inte endast hör till de omskurna, utan också vandrar i spåren av den tro som vår fader Abraham hade som omskuren. Abraham skulle dra iväg och lämna sitt hus och sin släkt och sin familj, och så skulle han dra västerut mot det land som Herren skulle visa honom. Han drog iväg med sin Sara, sin lilla prinsessa som det heter på hebreiska. Och sen var Lot med också. Och Lot betyder täckelse. Det är intressant när ni läser Bibeln sen. Första Mosebok 12 står det om Abraham. Och Herren sa till Abraham, gå ut ur ditt land och från din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag ska visa dig. Där ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort. Du ska bli en välsignelse. Jag ska välsigna dem som välsignar dig och förbanna dem som förbannar dig. I dig ska alla släkten på jorden bli välsignade. Hedningarna då. Abraham gav sig iväg som Herren hade sagt, och Lot gick med honom. Abraham var 75 år när han lämnade Haran. Han tog med sig sin hustru Sarai och sin brorson Lot och alla ägodelarna av allt tjänstefolk de hade skaffat sig i Haran. Och så begav de sig av mot Kanans land västerut. En bra riktning att gå västerut, så det är Bibeln. När de kom fram till Kanans land fortsatte Abraham in i landet. Vad härligt, var i löfteslandet. Ända till Sikems område, till Mores terebint. På den tiden bodde kananéerna i landet. Jag tror Abraham var lite skraj för dem. Sikem här kan betyda platsen där en börda läggs ner. Alltså frihet. Och Mores terebint, det betyder kunskap. Men inte vilken kunskap som helst. I löfteslandet handlar det om kunskapen om Gud. Det brukar ju Paulus skriva i varenda brev. Kunskapen om Gud ska ni växa till i allt gott verk och så vidare. Kananéerna, det står ju för allting som hindrar dig från att gå in i löftena. Då är det ju först och främst världen det handlar om, va? Men jag vet den som har besegrat världen. Ja, det är Jesus. Känner inget betryg. Jag har besegrat världen. Om vi följer honom och är i honom, ja, då blir vi plötsligt segervinnare vi också, va? Först lyssnade Abraham till Guds röst. Han var lydig och började röra sig i riktning västerut mot löfteslandet. Nu skulle han bli välsignad, sa Gud. Och den välsignelsen handlar bildligt talat att Gud vänder oss bort från det onda, som alltid är en bild av det öst, som är österut. Apostlagärningarna 3:25 står det vad Abrahams välsignelse är i våra liv. Då står det längst ner. Han ska välsigna er genom att vända var och en bort ifrån sina onda gärningar. Österut har de onda gärningarna, var en bild på. Så när Gud ska välsigna dig och mig, så händer det något märkligt. Vi kommer att få se honom som han är. Det är något som växer fram. Va? Vi får först höra en Guds röst. Och så börjar man röra sig. Det är så det går till när du blir frälst också. Först hör du en predikan, och sen så tycker du att det där fanns ju något i den här predikan som talar till mig. Och då blir det som ett senapskorn i ditt liv. Och så kanske du knäpper dina händer för första gången och så ber du till Gud med det där lilla du tyckte var levande. Och så helt plötsligt så har du fått en levande tro. Och den levande tron kommer att växa. Och det gör den när Gud själv avtäcker sig för dig, som han kommer att göra. Han kommer att föra dig framåt i det här löfteslandet för att få upptäcka mer och mer och mer. Ordet sanning på grekiska, det är aletheia. Och det betyder en avtäckande realitet. Och vem får du se då? Jo, Jesus själv är den realiteten. Han är alltså vägen, sanningen, va? Och livet. Så när anden upp, när Gud avtäcker Jesus, så får du se sanningen. Vad står det om sanningen? Den skall göra oss fria, står det. Så när vi ser Jesus, så händer det något i våra liv. Vi börjar bli fria. Abrahams tro är alltså ett mönster då. Han kom då till Sikem och till Mores Terebint. Och i Johannes 8:31, det här borde ju fariserna kunna, som kunde hela Bibeln utan till. För i Johannes 8, ska ni lägga märke till, där talar Jesus med fariser, och där handlar det just om Abraham. Och nu när ni kan vad Mores och Sikem betyder, så ska ni få se hur Jesus väver in det här i samtalet med dem. Jesus sa till de judar som hade satt tro på honom: om ni förblir i mitt ord. Ja, du hör det ord i en predikan, och det kanske inte är mycket som går in, men det är kanske bara ett enda ord eller en enda mening. Så är ni verkligen mina lärjungar. Abraham fick ju höra något först, och han började röra sig i västerut. Då ska ni förstå sanningen, och sanningen ska göra er fria. Och där har ni upplevelsen. Ginosko betyder att bli berörd, men det kan också betyda genom erfarenhet. Så först börjar vi röra oss i riktningen mot löfteslandet. Och i löfteslandet får vi vara med om anden. Vi blir berörda alltså av Gud. Och precis som Elvor sa förut, så är det ju så här att när vi får uppleva någonting, så måste det vara enligt Guds ords ram. För sanningen ska göra oss fria. Ja, bland annat från lögn. Bland annat från slaveri. Som allt annat utanför den här ramen för med sig slaveri. Först lyssnar vi till Guds ord och börjar röra oss enligt Guds ord. Då avtäcks Guds ord och vi får uppleva Guds ord. Vi får uppleva att det som är skrivet är sant. Sanningen blir sann. Är du med? Det är alltid samma mönster i Bibeln som Abraham får vara med om. Petrus svarade Apostlagärningarna 2:28. Omvänd er. Låt alla döpas i Jesu Kristi namn, så era synder blir förlåtna. Då ska ni få den heliga ande som gåva. Vi ser här att omvändelsen har med tankelivet att göra. Upplevelsen har med sanningen att göra då. Ser ni mönstret igen? Vi får uppleva någonting. Nu ska jag ta ett personligt vittnesbörd som visar på att jag gick samma väg som Abraham. Det var kolsvart i mitt liv. En dag hade jag tagit 27 nocinan och en halv liter sprit. Det överlever ingen. Jag lovar det. Men det gjorde jag, därför att mina släktingar bar till Gud för mig. Så jag vaknade 3 timmar senare och kanonpigg. Det var ett under vad Gud har räddat livet på mig. Det har han gjort flera gånger nämligen. Det var bara en gång av alla. Hur kan man vara pigg då? Jag var helt pigg, jag var helt flat. Telefon ringer. Min farmors syster Margit säger så här i telefon: Jan, jag måste få be till Gud för dig. Jag gör det, Margit, så. Så blir jag alldeles varm här inne. Alldeles varm. Så satt hon vid sitt köksbord, knut i nacken, och så bad hon för släkten. Nämnde de vid namn. Det var inga märkvärdiga böner, jag har hört om det. Men vilken kraft. Vilken kraft. Jag kommer vid den här tiden. Jag var så sökt av Gud. Så att det handlar om Jesus. Nästan allt. Jag kommer hem till min farmor. Jag sitter där på en stol. Och jag ser en svart konfirmationsbibel. Gammal. Jag tar tag i den och utramlar den papperslapp. Med farmors gamla knackiga handstil och skakig, så skrev jag så jag knappt kunde läsa. Men det stod så här: så säger Herren, din återlösare, där från Jesaja 48. Israels helige, jag är Herren din Gud som lär dig vad nyttigt är. Jag som leder dig på den väg du ska vandra. Å, att du hade lyssnat på mina bud. Då skulle frid tillflyta dig som en ström och din rätt som havets böljor. De där gick rätt in i mitt liv. Jag var aldrig densamma som jag hade hört det där. De låg där. Vad jag än gjorde så hade jag det där. Det finns en Gud. Det var inte lika roligt att hålla på och synda längre. Jag visste att det fanns en liten smula i mig som hela tiden vittnade om att Jesus är sann. Dragningen hade börjat västerut i mitt liv. Och omständigheterna gjorde. För det är så här att när man börjar röra sig västerut, när man börjar röra sig mot Jesus, då börjar han lägga dina fotsteg till rätta så att du hamnar rätt. Det är bara så. Och jag hamnar på Linnéhuset, ett rehabiliteringshem. Där sitter jag. Jag hade brutit med alla droger och allting på en gång. Svetten bara sprutar, bara skakar hela kroppen. Benzo lägger man inte av mig som jag gjorde. Alltså, det är livsfarligt. Jag säger bara så här åt Jesus. Är det nu sant? Det som står skrivet att det var du som talade till mig. Jag överlät mitt hjärta. Jag överlät mitt liv till dig Jesus. Jag vaknade 07:30 dagen därpå. Hela mitt innersta med all ångest och allting var totalt förvandlad. Inifrån bodde det bara någonting som bara utstrålade någon, en djup känsla av att allt är under kontroll. Men inte nog med det. Det flödade ur mig en sån glädje så jag kunde inte låta bli nästan bara ropa när jag vaknade. Vad är detta? Jag kunde inte Bibeln eller någonting. Jag visste inte att det var frid. Det var Guds rike, rättfärdighet, frid och glädje i den heliga ande. Kungen hade kommit in. Jag hade kommit in i mitt löftesland. Är du med? Abraham fick vara med om samma sak. Det behövs inte mycket tro. Det räcker med ett senapskorn för att förflytta berg. Men när du börjar gå åt rätt håll, då smäller det. Då exploderar berget. Ja. Vem hade kunnat trott att jag med alla mina skulder och allting, rättegångar, det var som ett stort berg. 1,5 år senare var jag skuldfri. Och gifte mig med Elvor. Han är godare än den godaste herde du kan tänka dig att ge ditt liv åt. Och han misslyckas aldrig. Men det som är så förundligt med honom är att han aldrig ger upp. Hur du än försöker att vända honom ryggen så är han ändå där och petar på dig. Och det är inte så roligt att leva i synd när man vet att Gud är sann. Jag lovar dig. Jag har försökt. Det går inte. Du dras. Och det är så att ingen kan komma till fadern om inte... Ingen kan komma till mig inte. Fadern drar honom. Det gör han genom sin heliga ande. Sitter en pingsyster på köksbordet och så nämner hon dig vid namn kanske. Just nu. Gud börjar dra i det. Jag fick uppleva detta som han lovade. Han lovade att du hade lyssnat till mina bud och skulle frid tillflyta dig. Ja, det gjorde det. Ja, jag fick uppleva. Det som var skrivet var sant. Jag säger bara halleluja. Och jag som gillade i Purple, Hårdrock och Black Sabbath. Och nu springer jag omkring och sjunger Pärleporten. Jag var tvungen att ta mig själv i håret. Vad är detta? Jag håller på att bli galen. Ja, jag hade långt hår nästan ända ner hit ner. Gick och klippte mig och såg ut som svärmorsdrömmen själv. Nej, nu är det liksom klippt. Det är Gud som verkar. Nu kommer Abraham in i landet som sagt var. Nu kommer nästa steg. Gud sätter oss inte fria för att vi ska leva loppan i världen igen. Nej, han sätter oss fria för att vi ska få uppleva mer av honom. Det här var bara början. Det jag fick uppleva, det kanske man tycker räcker. Nej, nu det här var ju bara början. Nu började det med ett spännande liv att vara med om. Ah, vad spännande det. Och vandra med Jesus. Men Abraham då? Första Mosebok 12:7 ska vi läsa. Kommer nästa steg. Nu kommer det kraftiga. Och Herren uppenbarade sig för Abraham. Avtäckte vad var sanning. Avtäckt realitet, va? Han fick se Jesus med andra ord. Och sa, åt din säd ska jag ge detta land. Då byggde han där ett altare åt Herren som hade uppenbarat sig för honom. Eller avtäckt sig för honom. Därifrån drog han vidare till berget öster om Eden. Öster om Betel. Och det är ju Guds hus. Han slog upp sitt tält så han hade Betel, alltså Guds hus i väster och Ai i öster. Och så byggde han ett altar åt Herren och åkallade Herrens namn. Det här gäller ju oss också om vi har vandrar i samma tro som Abraham, va? Vi vänder det gamla ryggen. Och nu är det bara Jesus som är intressant, va? När lammet avtäcker så han får se Kristus som korsfäst handlar det om. Då blir det ju där, det blir det nya livet som blir intressant, va? Hur går det i den där gamla dopsången? Jag följer Jesus och lämnar världen. Ja, då har du ju världen i ryggen, eller hur? Har du världen i ryggen? Men nu ska du få se, kommer du ihåg jag berättade om en dröm jag hade? När vi skulle gå vidare och alla stod och det var två vägar att välja på. Och så sa Herren, ser ni inte den urgamla vägen? Du sa ju något om en urgammal väg idag, Elvor, va? Ja, titta här då. Det här har jag aldrig sett förr. Och jag tror inte någon kan se det utan andens hjälp. För jag bara hoppa och skutta och jag tänkte det här. Käre Jesus, att det här står. Altare på hebreiska. Mitzbeach. Det kommer av en rot som betyder djuret är slaktat. Djuret är slaktat. Har vi inte ett lamm som är slaktat från tidens begynnelse? Från världens begynnelse? Vad var det egentligen Abraham fick se när Herren avtäckte sig för honom i löfteslandet? Ett lamm som är slaktat. Eller hur? Du ser samma sak efter arken. Noah. Det står att arken var försonad med försoning både insidan och på utsidan. Det låter ju nästan som på tabernaklet där också. Tre delar, va? Försonad med försoning. Ja, det var väl där Jesus gjorde på Golgata. Försonar oss med Gud. Ja. När han kommer ut därifrån så bygger han ett altare. Mitzbeach. Djuret är slaktat. Det var ju en predikan om Kristus, står det i Petrusbrevet. Rättfärdighetens förkunnare, va? Lammet var slaktat. Men vad händer efter ett tag? När nu människorna börjar bli ett i sinne och tankar så börjar man röra sig österut. Och nu är det här en bild på vad som kommer att hända strax innan Jesus kommer. Det står ju Korinthierbrevet, va? Allt som Israel fordon var med om en bild för er som har ändens tid in på er. Ja, vi ser en rörelse österut mot Babel idag också, va? Alltid när det är frågan om något som ska drabbas Guds folk så är det österut det kommer ifrån. Babylonien. Kvinna barnkulten. Och det står i Galaterbrevet 3:18 så står det att det glada budskapet förkunnades för Abraham i förväg. I Hesekiel 8 så kan du läsa om präster som vände Guds hus ryggen och hade ansiktena mot öster och tillbad Tammuz. Vet du vad det här är? Vet du vad jag tror det här är? Det är en bild på antikrist. Moderbarnkulten uppstod i Babylon. Där fick man en falsk religion som spreds till varenda land på jorden. Tammuz har också med Guds son att göra. Moderbarnkulten, är någon som kan det här med Semiramis? Nej. Nimrod startar ett uppror. Det betyder vi ska göra uppror. Eller vi ska avfalla. Han rörde sig österut. Han gifte sig sen, säger legenderna, med Semiramis, himlens drottning. Nu dör Nimrod, som också har ett annat namn, Baal. Baal. Efter ett tag så säger Semiramis att hon är med barn. Med Nimrod. Och en lögn. Sen föds Tammuz. Jaha, du har en total exakt kopia. Eller hur? Moderson. Nu begrät man Tammuz i Guds hus. Hur lång tid tog det från Kristi död på korset tills man får in samma sak i kristenheten? Moder-barnkulten kommer in 400 år efter. Nu byter man ut alla symboler och sen blir det kristet värre. Man byter vissa dagar på Baals födelsedagar. Ja, nu vet vad jag vill komma, va? Rom är en kopia på det här. En exakt kopia och en exakt förebild vad Bibeln säger ska hända i ändens tid. Mönstret stämmer från början till slut. Vet ni vad jag och flera tror när det står så här? Att antikrist ska sätta sig i Guds tempel och föreger sig vara Gud. Det har jag också trott förut, att det kommer en gubbe som klättrar upp på Oljeberget i ett nybyggt tempel. Så sätter han sig där och viftar med benen, så säger han: jag är Gud! Ja, det går inte jag på. Jag tror det är mycket, mycket listigare än så. För Jesus skriver till och med: den som läser det här, han må noga lägga märke till det. Vad gör man i katolska kyrkan? Man tar en brödbit. Sen upphöjer man den till en position den inte bör ha. Till en position den inte bör ha, står det i hebreiskan. Ja, då blir brödbiten Kristus. När du äter den blir du frälst, säger man. Ja, vad ska du då med Golgata till? När du kan framkalla Golgata varenda söndag igen. Vem blir stor? Blir prästen stor eller Jesus? Prästen måste ju bli större än Jesus. När ni ser styggelsen som orsakar katastrofen upphöjas till en position den inte bör ha, står det. För mig är det helt uppenbart vad det är. En annan Jesus. Antikrist i Bibeln, det betyder en annan Jesus. Vad är det som händer idag? När jag vaknade en natt klockan 3 på Paros, eller om det nu var Naxos, eller kommer jag ihåg. Det här var i slutet av 90-talet. När Gud visade i en dröm att kristenheten kommer att börja röra sig mot Rom, då trodde jag att det kan väl inte vara sant. Det visade Gud. Var är vi idag? Det tog inte mer än 4-5 år från den tiden till alla bokbord på Nyhemsveckan var smäckfulla med katolsk mystik och alla möjliga, ja, jag håller på att säga dravel, för det är precis vad det var. Man börjar sin resa österut. Man vänder altaret ryggen. Det ska ske som i Noas dagar. Vänder Gud ryggen. Drar du österut vänder du automatiskt gudryggen eller altaret. För du ska få ett eget altare. Vi ska bygga oss ett torn vars topp är Gud, står det. Vem blir ärad, tror ni? Vem tror ni ligger bakom det här? Inte egentligen inte människor faktiskt, utan någon med horn. Ja. Djävulen, va? Det är ju det han vill ha. Han vill ha tillbedjan. Vad handlar då uppenbarelseboken om? Ja, det handlar om två saker, va? Antingen tillber du lammet, eller också tillber du vilddjuret. Finns ingen väg emellan. Har du sett någon? Kom, visa mig om du ser någon annan väg än de här två. Det är väldigt intressant att läsa profetierna i Jesaja 49, till exempel när det står att Jesus skall bryta ner den starkes hus, står det. Och han ska ta bytet från honom. Nu måste jag fråga en sak. Vem är bytet, tror ni? Tror ni det är guld och silver Satan är intresserad av? Eller är han intresserad av dig och mig? Ja, dig och mig är han intresserad av. Så står det på ett annat ställe profeterat om Jesus. Tack vare att du led så mycket och gav ditt eget liv, så ska du få dela bytet med den starke. Jaha. Det finns två krafter som drar oss då. Kunskapens träd eller livets träd. Det finns en väg som leder till fördärvet. Sen finns det en väg som leder till livet. Eller hur? Det finns ingen annan väg. När Elia utmanar Baalsprofeterna så bygger han upp altaret. Det var intressant, va? Sen samlar han folket då mot väster, eller hur? Han står ju själv och bygger upp altaret. Vad symboliserar det? Vad korset? Kristi död på Golgata. Ja, så slänger han ut packet. Han segrar ju, eller hur? Folk fick ju se, de fick ju uppleva någonting. Och det intressanta är att förebilden när man drar österut är att man kommer till Sinjars land. Vet du vad Sinjars land betyder på hebreiska? Platsen där väktarna sover. Ja, oh, intressant. Vad säger han när Jesus kommer? Ja, man ska... Ni sover ju inte. Nej. Här, man kan ju tycka att Elias skojar här, men ni förstår, vet ni vad det här betyder? Sinjar, då fattar ni varför han säger, har er Gud somnat, säger Elias. Nej, han spinner ju på detta. Deras Gud kommer inte att vaka över ditt liv, för han vill ditt fördärv. Men våran Gud i löfteslandet, står det, han sover inte, va? Den som vakar över Israel, han sover inte, står det. Nej, det land dit ni nu drar västerut, va? Och tar i besittning. Det land med berg och dalar som får vatten och dricka genom himlens regn. Ett land som Herren din Gud låter vårda sig om. Och på vilket Herren din Guds ögon beständigt vaktar. Och det regnar väl inte på Eliatid, va? Gjorde det då? Nej, det var torr. Hur är det i Sverige idag? Börjar bli torrt, va? Du kan ju snart inte hitta en församling när man predikar riktigt om Jesus. Utan det är en massa annat inblandat. Vad hände när altaret byggdes upp igen, började regna i landet? När budskapet om evangeliet om Jesu död och uppståndelse började att förkunnas och människor såg att det var sant, att Gud fortfarande stod för sina löften, det här hände väl i löfteslandet om jag inte minns fel, va? Då började det regna för Elia, han kunde ju det här, han visste ju det att Gud svarar på bön. Så han satt och väntade, så såg han ett litet moln som en hand. Och så kom det regn. En bild på regn är ju undervisning under den heliga andes smörjelse också. Läraren, regn. Och han handlar ju också om Messias. Mose tabernakel läste 11 år och templet måste byggas enligt ett perfekt mönster. Öppningen var alltid vänd åt öster. Människan drog ut från öster och måste ju komma tillbaka åt samma håll, va? För att komma till Gud måste din rygg vara vänd åt öster. Det var ju prästens väg. Du ser här ett altare. Du ser ett allra heligaste som judarna kallar för Guds hus. Där bodde Gud. Det finns en ark och en nådastol. Ja, det måste finnas en domstol eftersom Gud bor här. Det är symbol på det här. Så fanns det ett förhänge med keruber på. Som symboliserar porten till Gud. Nu säger Jesus att det här är en bild på ingången till själva himlen också. För han gick ju inte in i ett tabernakel. Jordiskt tabernakel. Utan han gick ju in i själva himlen för dig och mig. Så arken, att du ser arken i himlen är ju inte så konstigt om det är en bild på en domstol. Det är ju en bild på försoning och på en rättfärdiggörelse. Och det här kan du se i första Mosebok. Kom ihåg, jag berättade för att Gud, så jag ska visa er den urgamla vägen. Det var det här jag inte har sett förut. Och Herren Gud gjorde kläder, första Mosebok 3. Det finns lite hemligheter här, ser ni. Som har med allt andra att göra. Och Herren Gud gjorde kläder av skinn åt Adam och hans hustru och klädde den. Vet du vad jag tror det här? Det var lammet som slaktades från världens begynnelse. Men vad skulle det annars vara? Vad sa jag att altare var, va? En plats där djuret slaktas. Ser ni? Vad var det Abraham fick se? Han fick se det här. Hur blir man frälst i gamla förbundet? Jo, man fick se det här. Man fick se ett lamm som har varit slaktat från begynnelse. Vad var det som man varit frälst av i Egypten? Man hade blod på dörrarna, va? Om man var inne i ett hus och man käkade lamm. Och helt plötsligt öppnades dörrarna och man fick gå. Ja, lammet har vunnit seger över Egypten också. Herren Gud sa att människan har blivit som en av oss. Vi går lite längre ner. Han drev ut människan öster om Edens lustgård. Kom ihåg nu tabernaklet och templet som kommer sen. Han drev ut människan öster om Edens lustgård. Satte han keruberna och det flammande svärdets lågor för att bevaka vägen till livets träd. Här ser du precis samma sak som i tabernaklet och templet. Eden är Guds boning. Här finns då en domstol eftersom Gud bor här. Arken, va? Rättfärdighet. Du ser en plats där ett djur slaktas. Du ser att en stängd port vara vaktad av keruber. Påminner det här ganska väl om förlåten i templet, va? Allt det här är ju en bild på, det var ju därför det var så viktigt att de var tvungna att bygga det exakt efter förebilden. Här har du ju förebilden. På hebreiska där det står ordet satte här. Och öster om Edens lustgård satte han. Hebreiska. Ett tabernakel eller sin vila. Nu börjar vi fatta mer, va? Hebreerbrevet 4. Det är vi som tror som får gå in i hans vila. Andra Korinthierbrevet 12 och 9. Så säger Paulus att jag måste behålla svag så att Kristi kraft kan vila över mig. Där använder han båda de här orden. Tabernakel och vila. Jag ska bara ta kort här då. Vad har det flammande tveeggade svärdet nu med det här att göra? Jo, på hebreiska står det att det vände sig mot alla andra vägar. Och då säger man att det finns en väg kvar då. Det vände sig mot alla andra vägar. Vad står eld för? Eld och svärd symboliserar Guds vrede i Bibeln. Jaha, varför tror ni nu att förlåten i templet rämnade? Vem var det som tog din och min vrede? Ja, det tog Jesus. Vad hände när han dog? Förlåten i templet rämnade uppifrån och ända ner. Zakaria 13 och 7. Svärd upp mot min herde. Mot en man som fick stå mig nära, säger Herren. Slå herden så att fåren förskingras. Nu vill jag vända min hand till de små. Ska det vara inte mot de små. Det låter ju nästan som man går emot de små. Guds vrede drabbade Jesus. Svärdet vände sig mot alla vägar. Andra vägar, står det. Jesaja 53, profetia. Han var genomborrad för våra överträdelses skull. Slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. Vi gick vilse som får var och en sin egen väg. Straffet, va? Svärdet, domen kom över honom. För det fanns bara en väg. It's open. Och det betyder frälsning på hebreiska. Yasha, att öppna. Så när han dör på korset så öppnades vägen till Gud. Eden tillbaks igen. Så nu handlar Herren med dig och mig. När blodet finns uppe i himlen som du aldrig och någonsin har syndat någon gång. Det tycker jag är mäktigt. Blodet finns på arken. Arken finns i himlen. Inför Gud. Där står ditt namn skriven. Om du tror på Jesus och blodet, ditt blod eller hans blod är där för din skull. Då förstår vi också det här, va? I min faders hus finns många rum. Och så går ju Herren före då. Och så säger han att ni vet vägen. Ja, för en jude visste ju vägen. Vägen, sanningen och livet. Det var ju tabernaklet eller templet. Och så kommer det här då. Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kan komma till Fadern utan genom mig. Tack och lov. Så vi ber till Gud bara. Tänk att vi har en sån underbar frälsare. Att hans eget blod är på en ark, billigt talat upp i himlen. Och talar för dig och mig. Talar för dig och mig. Herre, tack för din frälsning, att du dog för vår skull. Vi gick alla vilse som får, men du lät straffet drabba oss. Svärdet skar oss rakt igenom varenda en, Herre. Vi tackar dig för att du gjorde det här möjligt. I Jesu Kristi namn. Amen.